Det nya badrumsgolvet missfärgades av solljus och tillverkaren lovade att fixa golvet, men det har de inte gjort.
Man känner att man blir negligerad och ja, de försöker att trötta ut den så att man helt enkelt ska ge upp, så känns det.
Britt-Marie har försökt få hjälp i mer än 1,5 år. Sen om de psykologiska faktorer som kan göra dig till en vinnare på börsen. Och så om det franska uttrycket som hörts ofta på sistone när evenemang och resor ställts in.
Ett bolag kan säga så här, force majeure, jag behåller dina pengar och du får inget av mig. Och får det att låta trovärdigt. Men så är det ju inte, det är ju lur att säga det.
Så vad innebär egentligen force majeure för konsumenter? Och vad behöver jag för program eller utrustning för att kunna umgås digitalt med mina vänner i coronatider? Det är en av lyssnarfrågorna till vår teknikexpert idag. Det här är Plånboken i P1. Jag heter Pia Fridén och ni är så välkomna. Att göra om och fräscha till badrummet, ja, det är bland de mest kostsamma renoveringar man kan göra. I alla fall om man anlitar hantverkare som följer branschens våtrumsregler. Och om något går fel, ja, då kan det vara en stor apparat att ställa till rätta. Det har Britt-Marie i Vadstena fått erfara. Efter helrenoveringen har hennes gästbadrum blivit ett diskussionsämne när hon får besök, men av helt fel anledning. För det första man lägger märke till är nämligen golvets märkliga och ojämna färg. Men trots att golvtillverkaren Tarkett lovat Britt-Marie att de ska åtgärda den missfärgade våtrumsmattan, så är den fortfarande kvar 1,5 år efter att hon reklamerat den.
Så när man kommer in och öppnar dörren här till badrummet så ser man ju direkt den här rosa nyansen som sprider sig. Det är bara den här ytan som mattan har legat på, den lösa mattan som fortfarande har den grå tonen kvar.
Britt-Marie Lundstedt står på övervåningen i sitt hus i Vadstena. Hon står i gästbadrummet med den gråmelerade våtrumsmattan som inte är så grå längre utan successivt blivit allt mer rödrosa. Mattan hon står på heter Aquarell och kommer från golvtillverkaren Tarkett. Britt-Marie berättar att mattan tillsammans med inläggningen av den kostade henne drygt 15 000 kronor och den såldes och lades in av ett lokalt golvföretag i samband med en total renovering av badrummet 2016. Men efter sommaren 2018 upptäckte hon att något inte stod rätt till. Det såg ut som någon hade spilt saft på golvet.
Den var lite rosa-aktig. Efter det då så kände jag att det här stämmer ju inte, för det var ju inte alls någon saft utan det var ju en färgförändring i mattan.
Missfärgningen var som mest påtaglig under takfönstret och Britt-Marie bestämde sig i september 2018 för att ta kontakt med Tarkett. Och från Tarkett fick hon då höra att mattans färgförändring berodde på ett fel i produktionen som var välkänt. Att mattan kunde missfärgas om den utsattes för UV-ljus. Men det var något som Britt-Marie inte informerades om när hon köpte mattan.
Ja, hade vi fått veta att den inte tålde stark UV-strålning, då hade ju varit olämpligt att lägga den där eftersom det är ett fönster som takfönster, så solstrålarna kom ju direkt ner emot mattan. Så det hade ju inte lämpat sig, men det fick vi ju som sagt var ingen upplysning om och det är ju inte någonting man själv tänker på att ifrågasätta heller.
Britt-Marie har komfortvärme installerat i badrummet på övervåningen och på Tarketts hemsida går att läsa att den här golvmattan inte ska utsättas för mer än 27 grader om golvvärme finns installerat under mattan.
Så hög värme är det ju inte utan det är ju högst 20 grader så att det kan ju inte heller påverka. Och i så fall skulle det vara fallet så skulle ju hela mattan vara färgförändrad och inte bara vissa ytor. Så det kan ju inte heller påverka.
Och efter att Britt-Marie berättat om badrumsmattan och när den var inlagd för personen på Tarkett som hon kontaktat fick hon svaret att det här var något som företaget skulle ordna utan att Britt-Marie skulle behöva betala. Men tiden gick utan att någonting hände. Mm. Till slut hörde hon av sig till Tarkett igen som i december 2018 skickade en person från sin reklamationsavdelning för att inspektera gästbadrummet på Britt-Maries övervåning. Men efter besöket blev det tyst igen.
Och månaderna gick efter detta utan att vi fick något besked. Och på grund av det så gick jag in på Tarkets hemsida där man kan också göra reklamationsanmälningar. Och då gjorde jag det och fick en rubrik för detta. Och då kom det ytterligare en tekniker ifrån Tarkett som ville göra en ny inspektion av mattan. Och då var vi framme i april 2019.
Den nya teknikern sa att man skulle kunna lägga klinker direkt på badrumsmattan. Men problemet med en sån lösning är att värmeslingarna under Britt-Maries badrumsgolv inte skulle nå igenom både golvmattan och ett nytt klinkergolv. Något leverantören av Britt-Maries värmeslingor bekräftar och därför starkt avrådde ifrån.
Då skulle vi inte ha någon nytta av vår installerade värme och då kändes ju det helt... det var ju inget alternativ. Och dessutom hade vi ju aldrig tänkt oss klinker, så det var ju inte heller någonting som vi från början hade tankar på.
Men trots att Britt-Marie nu ringt, mejlat, skickat brev och dessutom haft två tekniker på besök så kvarstår problemet med den missfärgade mattan i gästbadrummet på övervåningen. Hon säger att hon vill att den byts ut mot en likvärdig matta som tål UV-ljus. Men hon tror att den upplevda oviljan från Tarkett att lägga in en ny matta beror på att man då bland annat skulle behöva ta ner duschväggarna. Att en sån installation innebär mer arbete än att lägga in klinker och att det därför skulle bli dyrare för Tarkett.
Ja, det är ju många kontakter. Jag har haft minst 12 kontakter med dem och det tar ju både energi och sen som sagt var så... tar det på humöret när det inte händer någonting. Man känner att man blir negligerad och helt enkelt, de försöker att tror jag, trötta ut den så att man helt enkelt ska ge upp. Så känns det.
Och när det nu gått drygt 1,5 år sedan Britt-Marie Lundstedt hörde av sig till Tarkett första gången utan att någonting har hänt, så säger hon att hon funderat på att ta saken vidare.
Ja, det är ju också en fråga man undrar. Vad har man för rättigheter som kund? Rent juridiskt, vad kan jag göra mer än så här? Kan jag anlita en jurist och i så fall, vem kan betala det? Är det jag som kund som ska behöva göra det? Eller kan det gå på Tarkett? Det är ju tankar som man har när det aldrig händer någonting.
Ja, så funderar Britt-Marie Lundstedt i Vadstena. Reporter, det var Elias Krantz. Stefan Granö är teknisk chef för den svenska marknaden på Tarkett. Med oss nu, välkommen.
Tack.
Ja, ni lovade att ordna detta och utan att det skulle kosta Britt-Marie något. Nu har det gått över 1,5 år sedan hon kontaktade er första gången. Och hon har fortfarande inte fått golvet fixat eller besked från er om när det ska ske. Varför har ni inte åtgärdat det här felet?
Jag vill understryka att vi har liksom brustit i våra rutiner när det gäller paret Lundstedts badrum. Och vi jobbar ju skyndsamt med att försöka säkerställa att inte den här situationen uppstår i framtiden. Då. Och det har varit den interna kommunikationen och vi har haft en del personalförändringar på vår avdelning som har gjort att det här blivit liggande.
Det är lite svårt att förstå hur det har kunnat ta så lång tid på grund av personalförändringar.
Nej, men det som jag förklarat så var det ju även också den interna kommunikationen som har gjort att vi har inte lyckats lösa det här fallet för Art Lundstedt.
Britt-Marie, hon har ju reklamerat golvet 2 gånger och 2 av era tekniker har inspekterat på plats och konstaterat skadan. Hon har ringt och mejlat totalt 12 gånger. Britt-Marie misstänker att ni kör med någon slags uttröttningsmetod. Gör ni det?
Absolut inte. Utan vi har ju brustit i vår interna hantering här. Utan vi är ett försäljningsbolag och vill försöka göra våra kunder så nöjda som möjligt. inte bara sälja en bra matta utan även ta hand om eftermarknaden på ett bra sätt också.
Om vi pratar om själva mattan då. I ett samtal med Tarkett 2018 så fick ju Britt-Marie beskedet att mattan har ett välkänt produktionsfel som gör att den kan missfärgas om den utsätts för UV-ljus. Stämmer det?
Ja, missfärgning har ju förekommit på plastgolv historiskt sett. Och det kan bero på många olika orsaker. Dels kan det vara underlaget. Det kan vara limmet, spacklet eller det kan vara kemikalier från någon sidan eller skötsel eller sådana saker. Även självklart ett produktfel. Det finns vissa kända fall och sen finns det saker som man inte känner till som behöver då utredas.
Men när det gäller just den här mattan då, var det ett välkänt produktionsfel att den kan missfärgas om den får sol på sig?
Nej, det känner vi inte till vid det tillfället. I dagsläget så känner vi till att i vissa fall så kan matte missfärga ut UV-strålning. Sen är det ju generellt ålder. UV-ljus kan ju påverka målarfärg och alla möjliga olika material också. Till att det bleknar eller gulnar eller så utav ålder. Nu har det gått lite för fort i det här fallet. Men vi har tagit på oss det här ansvaret och ska rätta till det.
Vad är din bild av vad det är som har orsakat den här missfärgningen då?
Jag kan inte svara på exakt, utan det här är någonting som vi försöker utreda vad det beror på. Och det är ju så i, så att säga, i konsumentlagstiftningen att så länge inte vi kan bevisa att missfärgningen beror på någonting annat, så blir det per automatik vårt fel, och det vill säga att vi i det här fallet så är vi ersättningsskyldiga för Bart Lundstedts matta.
Ja, och Britt-Marie, hon vill ju gärna byta ut den här mattan mot en likvärdig som tål UV-ljus. Kan ni göra det?
Absolut, det kan vi göra.
Men vad jag förstår så har ni istället föreslagit att lägga klinker ovanpå mattan.
Ja, det som leverantör så har vi ju liksom även rättigheter i en sån här sak. För att just det som var inne på i programmet, att det sitter paneler på väggarna. Att mattan missfärgas, så har inte mattan förlorat sin funktion. Utan som leverantör har man då rättighet att försöka fixa det här på det absolut bästa sättet. Och det var vårt förslag till Port Lundstedt att då montera keramik. Det ansåg vi den bästa, snabbaste, snyggaste lösningen för Port Lundstedt. Så det var vårt förslag i det här. Sen så gick inte det igenom med tanke på att de har då komfortvärme. Så det var vårt förslag på det här. Men nu får vi tänka om helt enkelt.
Ja, och hur ska ni tänka då? Hur ska ni lösa det här?
Ja, det är en sak som vi får ta en diskussion med Port Lundstedt om helt enkelt. Hur vi löser det här på det bästa sättet, snyggaste sättet för dem.
Men vad skulle det innebära att ta bort mattan och lägga dit en annan?
Ja, det finns olika alternativ. Antingen så får man ju ta ner alla paneler och byta mattan och så återmontera allting igen. Eller så får man skära i själva uppviket, cirka 2 centimeter under panelen helt enkelt. Och det var det vi ville undvika från första början.
Varför då?
Ja, för att det är inte den snyggaste lösningen. Utan vi ville ju tillmötesgå på ett Lundstedt i att få den snyggaste lösningen.
Men det blir väl också då mer kostnader för er om ni ska plocka ner paneler och sätta tillbaka dem igen, antar jag.
Ja, det blir det, absolut. Så normalt sett så skär man ju uppviket.
Men är det kostnader som ni kan tänka er att ta så att Britt-Marie och hennes man får ett golv som de har köpt, så att säga?
Ja, det får vi ju absolut göra.
Så när kommer Britt-Marie och hennes man att ha ett fint nytt golv igen?
Ja, det kan inte jag svara på med tanke på att det är inte vi som kommer utföra själva jobbet, utan det kommer vi ha kontakt med då den entreprenören som har utfört det från början. Så att vi kommer komma överens med Port Lundstedt när det här passar i tiden och finna en lösning ihop helt enkelt.
Mm. Vad ser du som haken till att inte bara kunna lägga dit ett likvärdigt golv? Som Britt-Marie önskar.
Jag ser inget problem med det.
Så det borde gå ganska kvickt då?
Ja, det vi kommer göra det skyndsamt, absolut. Vi kommer inleda en kontakt redan den här veckan.
Säger Stefan Granö, teknisk chef för den svenska marknaden på Tarkett. Och ni som hörde reportaget, så undrade Britt-Marie över sina rättigheter. Och enligt konsumentköplagen så har hon rätt att få ett likvärdigt golv, men till en rimlig kostnad. Och skulle inte Tarkett ta sitt ansvar nu så kan Britt-Marie anmäla företaget till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, så avgör de tvisten. Och om det är så att du som lyssnar nu också har råkat illa ut som konsument, kanske köpt en vara eller tjänst som inte höll måttet, blivit lurad av säljare eller hamnat i tvist med hantverkare, hör av dig då till oss. Maila planboken@sverigesradio.se. Nu blir det konsumentnytt, sen handlar det om börspsykologi.
Flera produkter som påstås hindra coronasmitta florerar just nu på marknaden, och det är något Konsumentverket märker av. Göteborgs-Posten skriver att bland de anmälda produkterna finns handsprit som lovar döda viruset och därmed hindra både sig själv och andra från att bli smittade. Munskydd som enligt företagets hemsida kan skydda mot farliga partiklar såsom virus. Och omega-3 som lovar skydda mot, ja, coronaviruset. De 170 anmälningarna som strömmat in till Konsumentverket de senaste 30 dagarna gäller också alternativ medicinska behandlingar såsom meditation. Hittills har Konsumentverket inlett tillsynsärenden mot 8 av de anmälda bolagen. Ett ärende har gått vidare till konsumentombudsmannen. Det gäller fiskolja. Inlägget om preparatet som påstås skydda mot coronaviruset anmäldes 120 gånger. Nu är det möjligt att slippa amortera på bostadslån enligt nya tillfälliga regler som gäller till juni 2021. Från och med den 14 april är reglerna för amorteringskraven ändrade så att fler hushåll kan begära undantag. Inte bara de som fått lägre inkomster på grund av coronaviruset. Bankerna märker av ett stort intresse för att skjuta på amorteringen, det skriver Svenska Dagbladet. Samtidigt ser bolåneinstitutet SBAB ett ökat intresse för att utöka bolån hos låntagarna. Pengar som ska användas till renoveringar och för att ha en buffert. Höga barnstolar kan vara livsfarliga. Det visar en granskning som Konsumentverket gjort av 10 barnstolar. Det handlar alltså om sådana stolar som man placerar små barn i ett bord. I granskningen upptäcktes brister som gör att barnet kan falla ur stolen eller glida ur öppningen i stolen och fastna med huvudet och bli hängandes i selen. 3 av stolarna i granskningen hade så allvarliga brister att de behöver återkallas av säljaren. Det gäller stolar från Bimo Care Neat, Tower Shariri och Hauk Mac Baby Deluxe.
Självkänsla, tankemönster och belöningssystem. Ja, att förstå sig själv och sitt beteende är minst lika viktigt som att förstå ett bolags styrkor och svagheter för att lyckas på börsen. Gör man inte det, ja, då är risken stor att man blir en förlorare istället för en vinnare. Det menar i alla fall gymnasieläraren och investeraren Kristoffer Andersson som skrivit boken Börspsykologi. Hej Kristoffer!
Hej! Hej Gerard!
Hur kom du fram till att det är psykologiska faktorer som ligger bakom framgång eller misslyckanden på börsen?
Genom att själv få uppleva det. Man kan vara hur duktig matematiker som helst, och man kan vara jätteduktig på att analysera bolag och se trender och se verksamhetsidéer och framtida nya marknader. Men till syvende och sist så kommer det också om att kunna se börskrascher. Att kunna hålla ut under dem och inte bli rädd för att se att värdet på dina investeringar minskar. Har du inte den psykologiska styrkan så är risken stor att du kommer att sälja med en eventuell förlust.
Så gjorde du själv någon slags felsteg på börsen då på grund av någon av de här psykologiska faktorerna?
Ja, jag har upplevt väldigt många av dem som jag skriver om i boken. Så att jag har gått livets hårda skola och mitt syfte med boken var dels att hjälpa mig själv, men framförallt att hjälpa andra.
Kan du ge något konkret exempel på ett sånt där misslyckande?
Ja, ett väldigt vanligt förekommande som vi ser nu och har sett sedan den 21 februari när börserna sjönk, det är väldigt vanligt som heter flockbeteende. Av att vi har en tendens att följa dit flocken går. Och det bottnar sig faktiskt i, väldigt kortfattat, i biologi. För 30 000 år sedan var vi nomader. Vi klarade inte av att leva ensamma på savannen, utan vi var beroende av en liten grupp som hjälpte oss med att samla mat för fortplantning, bygga skydd under natten. Var du inte med i en grupp så var du ensam och det var helt omöjligt att överleva på savannen. Idag, när vi ser att en majoritet går till höger, då har vi en drift inom oss att känna att vi måste också gå till höger. För vi är livrädda att hamna utanför gruppen. Så det är därför vi har sett att väldigt många har sålt nu och när det går upp så börjar många fler att köpa.
För att alla andra gör det.
Precis. Mm. Och risken är att vet du inte varför du köper eller varför du säljer, så är risken stor att du kommer vara den som köper dyrt och säljer billigt. Och återupprepar du det ett par gånger så kommer du tyvärr att vara pank inom en inte alls för snar framtid.
En annan faktor som du nämner är belöningssystem. På vilket sätt kan det ställa till problem för den som satsar pengar på börsen?
På många sätt, men ett sätt är väl där att man har fått en lyckad investering. Man är också väldigt långsiktig, men man lockas av att kanske ta hem vinsten redan nu, trots att man ser en enorm större potential i det långa loppet. Jag säger inte att det är fel att ta hem en vinst, men som många har säkert hört talas om det här marshmallow-testet, att du kan få en marshmallow nu eller så får du två om du väntar till imorgon. Människan har en tendens att alltid vilja ha belöningen nu för att vi lockas av det snabba. Vi vill alltid ha belöningar. Det ger en kick oss och en dopaminkick. Men klarar du av att förhålla dig känslolöst till den avkastning du redan har fått, säg att du investerar 10 000, du ligger i vinst med 50%, då har du totalt 15. Du vet att håller jag bara ut här nu och bolaget gör rätt så har jag minst 10 000 i vinst om ett år. Mm. Det är svårt i en situation här då.
Utifrån de här psykologiska parametrarna då, vilken personlighetstyp skulle du säga lyckas bäst på börsen?
Absolut, de som har ett dynamiskt mindset, alltså som är ödmjuka till sig själva och sina egna kunskaper. Har du misslyckats så ska du inte tro att du för alltid är ett misslyckande, utan dra lärdom av misslyckanden du har gjort. Se dem inte som ett misslyckande utan som någonting till en process och utvecklingskunskap. Det är sånt som jag även tränar mina elever till att tänka. Vi föds inte som golfproffs. Tiger Woods föddes inte som en av världens bästa golfspelare. Eller Michael Jordan föddes inte som världens bästa basketspelare. De har tränat, gjort misstag, tränat. Och det är samma sak på börsen.
Men menar du att det är riskfritt att satsa på börsen om man känner sig själv bra då?
Det är det verkligen inte. Det vill jag betona. Alla investeringar är förlagda med en risk. Och aktier, där du investerar i aktier ska du också veta att det är sånt som du kan förlora hela beloppet. Jag råder ingen som ska ha sina pengar inom 5 år att vara exponerad mot börsen och rena aktier. Utan då skulle jag nog rekommendera andra sparformer som kanske är obligationer och räntor. Då gäller det också att hitta de som ger en avkastning som slår inflationen. För annars gör man ju en minusaffär. Men det handlar inte bara om psykologi utan det handlar om också att veta lite av vad man investerar i.
Men om man nu ändå vill försöka, hur ska man göra för att bättre förstå sig själv och marknaden? Är det bara trial and error eller finns det andra knep?
Ja, till viss del kommer det vara trial and error. För du kommer aldrig liksom att kunna... Du kan förbereda dig på en situation att om du investerar i ett par fonder eller på bolag idag så kan du ju träna dig mentalt med att okej, det kan hända att allt sjunker med 50%. Och när det händer, då ska jag göra det här. att man redan har skrivit ner kanske tankar och sin investeringsprocess, hur man ska gå tillväga och hur länge man har tänkt att vara exponerad. Har man det här nedskrivet så är det mycket, mycket lättare att stå emot känslorna och tankarna som kommer i den krisartade situationen.
Men med tanke på att det är så svårt att lyckas på börsen för det är ju, att slå index är det ju inte många som gör. Är det inte bättre att låta bli då, eller i alla fall hålla sig till vanliga fonder?
Det kan det absolut vara. Då skulle jag rekommendera att man håller sig till indexfonder som då också ska vara gratis. Du ska inte betala för en indexfond. Och det finns många banker som erbjuder just indexfonder till en väldigt billig summa eller till och med gratis. Självklart ska man göra det om man känner att jag har inte tiden, lusten eller energin att försöka slå index. Sen finns det de som investerar på andra premisser. Jag kör någonting som heter utdelningsinvestering, vilket gör att jag investerar i bolag som betalar utdelning. Och för de pengarna kan jag köpa nya aktier, och med det sättet alltså så får jag ju mer utdelning året efter. Mm. Eller jag kan ta de här pengarna och kanske unna mig något gott här i livet.
Nu har ju börsen både gått ner mycket och sen upp lite igen. Hur tycker du man ska agera nu då för att få ta del av framtida börsuppgångar?
För att ta del av framtida börsuppgångar så är mitt råd att du måste nog bestämma, vill jag vara exponerad mot börsen? Vilket är mitt råd om du har en placeringshorisont som sträcker sig längre än 5-10 år. Då ska du absolut vara exponerad mot börsen. Köp inte allt på en gång, utan månadsspara och håll dig till det. Då är det egentligen strunt samma om bolaget kostar 50 kronor idag, 70 nästa månad, 65 månaden efter. Köper du kontinuerligt och varje månad så kommer du få ett genomsnittsanskaffningsvärde som kommer att vara där mitt emellan. Och på det här sättet behöver du aldrig sitta oroad över att tajma börsen, för det är helt omöjligt. Du kan inte tajma börsen.
Kristoffer, du är ju gymnasielärare i svenska och historia till vardags, inte ekonomi eller psykologi. Varför ska vi tro på dina teorier om börspsykologi?
Ja, för det första så är det ju inte mina teorier, utan i min bok så har jag en tydlig och konsekvent källförteckning på över 50 källor där jag hänvisar vidare till de forskningsrapporter som jag bygger min text på. Mm. Jag är inte utbildad psykolog, jag är inte utbildad ekonom. Däremot har jag ett enormt stort intresse och har även fått genomlida väldigt mycket inom just de här ämnena. Min ambition med boken är att hjälpa människor, och här vill jag nog slå mig själv på bröstet. Jag är en duktig pedagog. Och kan jag det där, min styrka i det här är det pedagogiska och kunna förklara väldigt lättillgängligt.
Kristoffer Andersson, tack för att du ville vara med i Plånboken och prata om din bok Börspsykologi.
Tack så mycket.
Resor som ställs in, hotellbokningar som inte går att nyttja, biljetter till föreställningar som inte spelas längre och produkter som inte kan levereras och tjänster som inte kan utföras. Ja, coronaviruset har satt stopp för mycket av den konsumtion vi annars tar för given. Och därför har också fler konsumenter än vanligt den senaste tiden ställt sig inför frågan om de har rätt att kräva pengarna tillbaka för det de bokat och betalt. Och ofta får konsumenterna pengar tillbaka, men när det inte sker så hänvisar bolagen ofta till extraordinära omständigheter som inte kunnat förutses.
Företaget hävdar force majeure för att skydda sig mot skadeståndskrav.
SJ hävdar force majeure.
Åberopade Sveriges största skogsägare Sveaskog, så kallad force majeure, till sina kunder.
Force majeure.
När flyg ställs in eller försenas vid force majeure.
Men vad betyder det där begreppet egentligen? Och vid vilka tillfällen har den som säljer något till dig rätten att använda sig av force majeure för att slippa undan? Plånbokens reporter Erik Lakvist har tittat närmare på uttrycket.
Hej Erik, välkommen.
Tack.
Ja, vi ska väl inte hälsa.
Kristina Ramberg är professor i civilrätt vid Stockholms universitet.
Oundvikligen kommer man in lite också på konsumenträtten, sånt som är relevant för privatpersoner.
Hon har stenkoll på vad lagen säger om vem som har rätt att bryta ett avtal och när man kan hänvisa till force majeure. Men först själva ordet.
Ja, force majeure, det är franska. Och force är ju kraft och majeure är stort. Så det betyder stor kraft. I England så kallar man det för an act of God. Så vi förstår att det är allvarliga saker.
Och var kommer det där uttrycket från, alltså som ett formellt begrepp?
Ja, det är ju jättegammalt. Man har ju ända sedan romartiden intresserat sig för ändrade förhållanden och vad de kan bero på. Ja, det finns ju ett roligt exempel som man verkligen kan ifrågasätta om det är en act of God. Och det är ett citat från Cicero, den gamla statsmannen i Rom. Han sa så här att om jag har lovat att sälja ett svärd till en person och den personen har blivit galen, då är jag inte längre skyldig att ge honom svärdet.
Och hur skulle du säga att det här begreppet används idag?
Ja, idag så använder man force majeure. Man frågar, är detta force majeure? Och då använder man det som ett snabbuttryck för att fråga sig, kan jag slippa ifrån lite av mina avtalsförpliktelser, det jag har åtagit mig att göra, genom att skylla på force majeure, genom att skylla på Gud.
Som exempel nämner hon ett mejl hon fick rätt nyligen från en pappa som köpt 10 träningstillfällen i fotboll åt sin son. Efter att de gått till träningen 2 gånger ställdes resten av lektionerna in på grund av coronaviruset.
Och det är nog så, eller det vill jag säga, det är så att den här tränaren behöver inte ge de 8 återstående tillfällena. Så på det viset är det force majeure.
Att det force majeure innebär att pappan inte kan kräva skadestånd och få tillbaka mer pengar än han betalat. Men kostnaden för de 8 träningstillfällena som nu blivit inställda, den har han rätt att få tillbaka.
Så klubben kan inte säga så här, ja men nu är det force majeure och vi får behålla dina pengar. Så är det inte. De slipper ifrån att ge de återstående 8 tillfällena. Men de måste betala tillbaka 80%.
I det här fallet erbjöd klubben istället 8 nya träningstillfällen i höst. Men det, säger Kristina Ramberg, behöver han inte acceptera.
Ja, klubben har ju lovat att ge 10 tillfällen på våren. Och nu gör inte klubben det och då kan pappan häva avtalet.
En annan bransch vars försäljning i stort sett försvunnit till följd av coronapandemin är flyget.
Ja, då står vi vid Stockholm central på vid avgångshallen här för flygbussarna och det är inte jättemycket folk här.
Nej,
nu.
Det är väldigt lugnt. Jag heter Olivia Otterstedt och chefsjurist på Ifterlade. Vi är ett bolag som hjälper resenärer att få ut ersättning enligt då en EU-förordning.
Olivia Otterstedt menar att flygbolagen i många fall satt i system att ropa force majeure eller extraordinära omständigheter.
Det är väl det de svarar på det mesta av de flesta av våra krav.
Och det här gör flygbolagen för att slippa betala kompensation till resenärerna om en flygning blivit inställd eller kraftigt försenad.
När flygbolaget svarar oss på vårat ersättningskrav så säger de ofta flyget blev inställt på grund av extraordinära väderförhållanden. Och det är ju lite roligt för man kan ju tänka sig att alla väderförhållanden är ju extraordinära på det sättet att ingen kan ju bestämma råda över vädret.
För att omständigheterna ska räknas som så extraordinära att flygbolaget inte behöver betala ut den där kompensationen så måste de ha varit omöjliga att undvika. Även om bolaget, som det heter, vidtagit alla rimliga åtgärder.
Allt som är inom flygbolagets egna kapacitet att kunna förhindra, det ska ligga på flygbolaget.
När det gäller den situation vi har nu då, är det force majeure?
Det är svårt. Jag vill inte säga ja, rakt ja eller nej. Men självfallet så är det här virusutbrottet bortom flygbolagens kontroll. Och sen tillkommer ju också att då det finns flygrestriktioner som förhindrar flyg från att lyfta. Och det är bortom flygbolagens kontroll. Sen när de här flygrestriktionerna lyfts, då kan vi börja prata om vad flygbolagen gör för att vidta rimliga åtgärder för att undvika de här följdförseningarna som troligtvis kommer uppstå nu när det är många som sitter och väntar på att få komma iväg.
Så att en pandemi gör att fotbollsträningen eller flygresan ställs in, det är force majeure. Men konsumenträtten gäller alltså ändå. Det finns dock vissa force majeure-situationer när det gäller försäkringar där man inte kan räkna med att få ersättning.
om krig utbryter hemma, alltså i landet, i Sverige.
Peter Stark är jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå.
Och att det leder till skador då på ens egendom eller överhuvudtaget någon försäkringsskada, då är det force majeure. Likaså har alla bolag i sina villkor att om det inträffar någon kärnkraftsolycka eller atomskada, så då är det också så att säga undantaget eller force majeure. Då får man ingen ersättning heller.
Force majeure kan också uppstå om försäkringsbolaget självt drabbats av något som gör att de inte kan betala ut ersättning.
Till exempel ett terrordåd så att hela försäkringsbolaget sprängs i luften eller hela bolaget brinner ner i en olycka. Eller om alla skadereglerare, all försäkringspersonal går ut i strejk eller drabbas av någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd, till exempel blockad eller någonting sånt här.
Idag handlar de force majeure-ärenden som rör konsumenter mest om inställda resor och andra upplevelser, som till exempel teaterföreställningar. De som till exempel tänkt se den inställda musikalen Robin Hood i Göteborg eller Kristianstad för en månad sedan fick inte pengarna tillbaka. Enligt lokala medier hänvisade arrangören till en force majeure-klausul som kunderna accepterat när de köpt sina biljetter. Nu erbjöds de istället att nästa år gå på en annan föreställning, Lilla Sjöjungfrun. Kristina Ramberg, professor i civilrätt igen.
Den konsument som då säger nej, jag hatar Lilla Sjöjungfrun och jag älskar Robin Hood, jag vill inte se Lilla Sjöjungfrun. Då kan konsumenten säga att ja, det var ett fint erbjudande men jag tackar nej och jag vill ha pengarna tillbaka.
Det som är risken med det är väl, menar många, att man riskerar att sätta många mindre bolag i konkurs?
Ja, det är riktigt. Det är jättesynd om det här, den här fotbollsklubben som då måste betala tillbaka en massa pengar, blir av med alla sina intäkter. Det är jättesynd om dem. Det är jättesynd om den här musikalanordnaren som måste betala tillbaka biljettpengar. Absolut, det är synd om dem. Men juridiken funkar ju inte så att konsumenter som har råkat betala i förskott ska så att säga bli av med pengarna. Bara för att hjälpa företagare som har det dåligt. Det är inte konsumenternas uppgift att rädda företagarna i den här situationen.
Strikt juridiskt, förklarar Kristina Ramberg, så handlar force majeure om ett hinder att någon inte kan göra det den lovat att göra på grund av något allvarligt och oförutsett som har hänt. Men, säger hon,
vad som är en act of God, det är väldigt oklart.
Vad som däremot verkar helt klart, det är att konsumenter, trots force majeure, har rätt att få tillbaka de pengar de betalt för något de inte fått. Och det gäller även om bolaget skrivit in en särskild force majeure-klausul i avtalet.
När en näringsidkare säger att det här står ju i villkoren och du har accepterat villkoren, då finns det ju tvingande lagstiftning som går ut på att det är skitsamma vad det står i villkoren, för lagen gäller.
Reportage Erik Lagqvist. Nu är det dags att öppna veckans frågelåda. Idag står det teknik på lådan och svarar gör Elin Häggberg, journalist, teknikbloggare och Plånbokens teknikexpert. Med oss hemifrån kammaren nu via ett chattprogram. Hej Elin!
Hej!
Ja, det är många som jobbar hemifrån i dessa dagar och då ska man vara med i radio, så vill ju vi att det ska låta så bra som möjligt. Vi hoppas att det gör nu, helst bättre än telefonljud. Och vi har också fått lyssnafrågor om tekniska lösningar för hur man kan mötas digitalt i coronatider. Signaturen Sällskapssugen till exempel vill gärna kunna umgås med äldre släktingar och kompisar i riskgrupper digitalt nu när vi inte ska träffas fysiskt. Men hur gör man och vad är enklast och bäst när det kommer till ljud och bildkvalitet? Vad säger du, Elin?
Ja, men om den man vill umgås med har en surfplatta eller en smarttelefon, så finns det oftast en tjänst för videosamtal förinstallerad. Och då är det Google Hangouts eller Google Duo om man har en pryl som har Android som operativsystem. Och har man istället en iPhone eller en iPad, så finns det en tjänst som heter FaceTime. Och de finns då redan installerade och då är det oftast väldigt enkelt att komma igång. Och det är också väldigt enkelt att ringa videosamtal via en chatt eller en gruppchatt på både Facebook Messenger eller på appen WhatsApp. Så om man redan använder det för att prata över chatt så är det också väldigt lätt att komma igång med videosamtal, och då behöver man ju inte installera någonting nytt eller skapa ett nytt konto. Men ett annat tips också, ifall man är många som ska prata ihop och det kan vara svårt ibland att få ihop att alla ska ha konton på samma tjänst, så kan man både via Google Hangouts och även Skype, det finns en tjänst som heter Zoom som också har den här funktionen, där man kan skapa ett videomöte där man bjuder in via en länk. Så då kan man skicka den länken i ett mejl eller ett sms, och sen så kan alla som ska vara med och umgås, till exempel om man vill hålla ett kalas eller någonting lite sådär, då kan alla trycka på den länken och då leds man vidare om man då behöver ladda ner en app eller om man eller kanske ett litet plug-in-program till sin webbläsare, men man behöver inte skapa ett konto på en tjänst utan kan komma in i det här.
Kostar det här någonting eller?
De flesta av de här tjänsterna funkar jättebra att använda helt gratis. Det finns betaltjänster för videosamtal, men de är oftast mer anpassade då för större möten och seminarium och konferenser och sådana saker. Och att ha just videosamtal med släkt och familj, det går jättebra att göra gratis.
Och då låter det ungefär i bästa fall så här som det låter nu hemifrån dig.
Ja. Kvaliteten handlar ju väldigt mycket om dels vad man har för mikrofon och kamera på den enheten som man använder. Och sen så beror det också på båda parternas internetuppkoppling. Så det är ju bra att försöka se till att ha så bra uppkoppling som möjligt och kanske inte då streama musik eller göra massa andra internettunga saker samtidigt som man håller videosamtalet.
Ja, Elin, hur ska man tänka och agera kring hemmets maskinpark nu när många uppmanas att jobba hemifrån på grund av coronapandemin? Vad är en rimlig investering om inte jobbet står för teknisk utrustning? Förr eller senare så återgår ju samhället till det normala, och då behövs förmodligen inte 5 datorer, tangentbord och skrivare etc. Det här undrar Jocke.
Ja, jag tycker att när det gäller att investera i ny teknik så ska man ju alltid göra ett väldigt noga och genomtänkt val och fråga sig varför behöver jag den här prylen och vad är det jag kommer vinna på det. Och i det här läget så tycker jag också att man ska fundera på vilken nytta kommer den här prylen ha även efter den här situationen vi lever i nu, efter att den är över. Men vi kan ju tänka oss att, jag menar, vi har ju redan nu börjat jobba, alltså många fler kan jobba kanske en dag hemifrån i vanliga fall, och man jobbar hemma och man har liksom olika anledningar att man vill vara hemma eller behöver vara hemma, men man kan ändå vara uppkopplad mot jobbet. Och då finns det 2 saker som jag tycker kan vara ändå värt att investera i, och det är teknik för bättre videomöten och även för bättre ergonomi. Så till exempel om man har en bärbar dator som inte har så bra webbkamera och mikrofon, så kan ju det vara en värd investering. En bärbar dator använder man ju till många saker idag. Och det kan ju göra då att man får bättre kvalitet i videomöten och så vidare. Och sen så finns det även stativ för att få upp en bärbar dator i ögonhöjd. Vilket både gör att bilden i videomötet blir lite bättre. Man slipper det här underifrån perspektivet som kan ge lite dubbelhaka och sådär. Och dessutom så hjälper det ergonomin, för då slipper man sitta där med den böjda nacken. Men då kan man ju behöva kanske ett externt tangentbord, en extern mus till då. Mm. Ett sånt stativ för bärbar dator kostar runt 250-400 kronor. Så det tycker jag kan vara en riktigt bra investering.
Ja, Elin, det där handlade ju om att köpa nya grejer. Men Maria, hon vill köpa en begagnad dator. Vad ska hon tänka på då?
Jag tänker att först och främst ska hon fokusera på att hitta rätt datormodell som funkar för de behoven som Maria har. Alltså vad hon ska göra med datorn. Så att man kollar upp liksom vilken prestanda man behöver. Till exempel RAM-minne, hårddisk, grafikkort kanske. Och att man ser också att det kommer, den datorn som man hittar begagnad, att den kommer funka med alla program och tjänster som man vill använda. Till exempel pratar vi om i plånboken förut om det här med att operativsystemet Windows 8 har slutat uppdateras. Så det kan ju vara en sån sak som kan vara bra att hålla lite koll på. Mm. Sen beror det ju på kanske lite vad man, om man kollar på en PC eller en Mac. Men jag skulle säga att om man kollar på en PC så kanske den bör inte vara mer än 3-4 år gammal kanske, om det inte är en riktig liksom supermaskin som är 3 år gammal, då kan det funka. Men jag upplever att Mac ofta har lite bättre, de håller lite längre över åren, så där kanske man kan kolla 4-5 år tillbaka. Men det handlar ju lite om att tänka på framtiden, att man ska ju själv också använda datorn ett tag, så då kanske man inte vill köpa en allt för gammal dator. Men det beror ju lite på vad man ska göra då. Men köper man från en privatperson så är det också viktigt att man såklart som alltid ser till att det är en säljare som man kan lita på, att man bekräftar att allting funkar. Det bästa är ju om man kan såklart träffa personen och testa datorn och allting och se att allt är okej, och kanske om originalkvittot finns kvar och man kan få det. och se om det kanske finns garantitid kvar. Det beror ju på hur länge sedan den här datorn inhandlades.
Och sen så ska väl datorn rensas också innan man köper den?
Ja, men precis. Köper man från en privatperson så ska ju den som säljer datorn se till att datorn är helt formaterad och återställd till fabriksinställningarna så att det inte finns några gamla filer eller program kvar på datorn. Och sen så finns det ju ett ytterligare tips här, att det finns ju faktiskt butiker som säljer begagnade datorer med garanti där de fräschar upp och återställer datorer. Så det kan ju också vara värt att kolla upp om man vill känna sig sådär extra säker.
Japp, då tar vi nästa fråga. Johanna har sett att den digitala brevlådan som hon använder, hon har Kivra, erbjuder digitala kvitton för butiker som är anslutna. Jag känner mig osäker på vad det här är för någonting, skriver Johanna, och hur det kommer att fungera, men jag är intresserad av att veta mer. Ja, så hur fungerar det generellt och finns det några nackdelar?
Ja, men det viktiga med kvitton är att har man ett kassasystem ska det alltid framställas ett kvitto och sen så får man ju som kund välja om man vill ta kvittot eller om de kan slänga det. Och det, just den här processen, det kan man också göra digitalt. Men hur olika företag löser det rent tekniskt, det är lite olika. Men vanligt just nu är att man kan få digitala kvitton som en medlemsförmån. Alltså att om man redan har ett registrerat medlemskap hos en butik så kan man välja att få digitala kvitton då, som kopplas till ens konto på den butiken, där då har man ju liksom redan registrerat sig vid sitt köp och det, då funkar det på det viset. Men det finns ju även digitala kassaregister där det är möjligt att skicka kvitton om man uppger i köptillfället uppger ett mobilnummer eller en mailadress. Men det finns ju många fördelar med det, digitala kvitton. Man sparar in på miljön. Enligt Svensk Handel så skrivs det ut kvitton i Sverige motsvarande 60 000 träd per år, så det är ju ganska mycket. Och så blir det lättare att hålla koll på. Man kan gå tillbaka och hitta ett gammalt kvitto, till exempel om man ska göra ett reklamerings- eller garantiärende.
Mm. Och nackdelarna då? Finns det några sådana?
Ja, det är ju att man behöver registrera ytterligare personuppgifter hos företaget i fråga. Så antingen då genom att skaffa ett medlemskap eller att genom att uppge då ett telefonnummer eller en mail. Så det kan man ju se som en nackdel då.
Hej plånboken, jag fick frågan av vår närmaste granne om han får vara med och dela på det trådlösa nätverket som vi har. Jag är generellt väldigt positiv till delning av prylar men undrar om just detta skulle vara helt riskfritt. Man får ju lära sig att inte lämna ut lösenord till sina teknikprylar. Så vågar jag dela eller är det bättre att avstå, undrar signaturen försiktig granne.
Ja, men jag tycker att det är absolut inte riskfritt utan man ska ju verkligen fundera på först och främst då hur mycket man litar på sin granne. För att om den gör någonting olagligt till exempel via wifiet så kan ju det slå tillbaka på dig då som har wifiet. Och om den här personen bara är generellt lite oförsiktig på nätet och kanske laddar hem konstiga programvaror eller utsätter sig för risker att bli hackad eller få intrång så påverkar ju det alla som delar på nätverket. Så det gäller ju att man har otroligt högt förtroende då för den här grannen. Mm. Och sen måste man ju också kolla upp då med avtalet också med sin leverantör så att man inte bryter mot det genom att dela nätverket med sin granne. Och sen är det ju andra saker som att internethastigheten påverkas när man är flera som delar. Om den här grannen då till exempel vill göra någonting som kräver väldigt mycket bandbredd så kan ju det påverka också en själv då. Och vad händer om modemet behöver startas om när du inte är hemma? Ska grannen få nyckel kunna gå in och göra det själv eller blir den utan internet då? Det är ju sådana saker man måste tänka igenom. Så jag tycker det är helt riktigt att vara försiktig granne i det här fallet.
Sista frågan idag ställs av Margareta och den lyder som följer. Måste man stänga av sin smarta telefon till exempel en natt i veckan? Det vill säga hålla in startknappen en stund så att den verkligen stängs av. Vad svarar du på det, Elin?
Ja, nej men jag vet inte riktigt vart den här tanken kommer ifrån att man skulle behöva stänga av sin telefon just en gång i veckan. Det är ju ett så här gammalt beprövat knep när en teknikpryl krånglar att man startar om den. Det kan ju lösa alla möjliga konstiga problem som har uppstått men det finns inte riktigt någon anledning att stänga av mobilen under en hel natt. Så jag vet inte riktigt om det är någon sån här gammal batterimyt eller någonting som lever kvar kanske. Men om man inte har några problem med mobilen så behöver man inte starta om den bara för att. Och just att lämna den av en hel natt finns det ingen anledning att göra vad jag kan se i alla fall.
Nej, men däremot så kan det vara bra att inte ha den på laddning hela tiden tror jag att du har sagt någon gång förut.
Ja, men precis. Batteriet i moderna smartphones, de mår ju bäst av att vara mellan ungefär 20-80% laddade. Så det här som de flesta gör, att man laddar den fullt varje natt, är egentligen inte det bästa för batteriet. Så har man möjlighet att istället ladda lite då och då under dagen och hålla den där mellan 20-80, så kommer batteriet hålla absolut längst.
Mm. Då var det tomt i frågelådan för den här gången. Elin Häggberg, Plånbokens expert på teknikfrågor. Tack så mycket för idag. Nästa vecka då kommer vår expert på försäkringar, Anna-Karin Balsari Danfors. Ni kan mejla era frågor till planboken@sverigesradio.se om försäkringar. Idag var det Erik Lagqvist som producerade Plånboken. Han gjorde även ett av reportagen. Det andra gjorde Elias Krantz. Daniel Högberg skötte tekniken och pratade gjorde jag, Pia Fredén. Och vi är tillbaka med ett nytt Plånboken på onsdag nästa vecka 10.04 här i P1. Ha det så bra nu, så hörs vi om en vecka.
Plånboken produceras av SMT Radio för Sveriges Radio.